att folk som röstar höger eller vänster, mm. alltså att hjärnorna fungerar olika mm. på folk som föredrar högerpolitik kontra vänsterpolitik.
I själva verket så återspeglar de med bara vuxenbeteende som de ser ofta online.
Ja. Men jag förstår fortfarande inte var hatet kommer ifrån.
Fast elever är inte vår främsta kund, det är staten.
Man behöver ju inte be om, alltså man kan ju alltid be om ursäkt för att man har fått någon att må dåligt. Det kan man ju göra. Och liksom att så här,
fast det är skent.
Det här handlar om att skilja på sak och person.
Hej Jessica.
Hej! Hur är det med dig?
Det är bra. Jag har faktiskt blivit lite förkyld nu när det har blivit varmt. Jag Nej. Vet inte vad det är. Det är någonting.
Ja.
Men jag misstänker också att det kan vara pollen.
Mm.
För jag har aldrig haft pollenallergi förut, så jag kan missta det för förkylning.
Ja.
Men det känns liksom i halsen väldigt mycket.
Ja, det är svårt att verka skillnad.
Ja.
D-vitamin ska vara jättebra, så överdosera med lite D-vitamin.
Ja, får jag plocka fram burken igen då. Det som David, vår vanliga gamla D-vitamin. Ja.
Ja.
Jag får köra på det. Ja.
Exakt. Yes.
Tack. Funkar. Hur är det med dig?
Det är bra. Vi är ute på Sandhamn. Det är magiskt väder. Alltså, det är så här att man vill ju bara vara kvar här.
Mm.
Det säger jag typ varje gång jag kommer hit. Ja, men det är verkligen så alltid klarblå himmel. Och bara, det är så mysigt.
Men det är väl superskönt att du har den känslan. Liksom att det aldrig försvinner. Du har ditt paradis. Det är ju så skönt.
Ja, verkligen.
Jag tänker att det är väl det bästa man kan ha. Liksom sin egen paradis. Så.
Ja. Jag tänkte idag att vi skulle prata lite grann kanske kring hur folk beter sig på nätet. Och kanske lite civilpoliskulturen.
Ja, precis.
Och du hade också en liten...
Ja, alltså jag har ju lyssnat lite på en yogi. Och han sa någonting som fångade mig väldigt mycket. Därför att man är så uppväxt i ett system där vi hela tiden inne i någon form av tävling och prestationsjämförelse och så vidare. Mm. Och han sa, det är så normalt för det är så normaliserat så vi ser inte bortom det. Men han sa någonting med att om man vill vara bäst på någonting, om man hela tiden eftersträvar att visa upp sin briljans i någonting eller på efter liksom har det här drivet att hela tiden försöka briljera liksom jämfört med andra. Alltså hela det tankesättet förutsätter också att du ska vara bättre än andra människor.
Mm.
Och det är lite, alltså då kan man ju säga så här, men varför ska vissa forskarlag försöka ta fram bättre forskningsobjekt och så vidare, men det är inte det han menar. Han menar ju på att de som forskar ska forska för forskningens skull. De som vill vara bra lärare ska vilja vara duktiga och bra lärare för lärandets skull.
Mm.
De som sitter på höga positioner ska bry sig om företaget. Men vi har gjort ett rena karriärrace och att man blir att man liksom drar stolen under från fötterna på kollegor. Alltså förstår att man hela tiden tar sig tillfälle i akt för att påpeka hur duktig man själv är. Och det vilket landar i att de människor som tar sig till toppen i slutändan är ju människor som tar sig dit på grund av andra egenskaper än de man ska besitta på de positionerna. Utan det handlar om att man är bättre lobbyister. Det handlar om att man är bättre socialt. Det handlar på att man är som forskare kanske tar sig friheten att involvera sociala medier på ett annat sätt eller skriva kontrakt med företag som man annars skulle finna lite etikmässigt. Så att det tyckte jag var så fint sagt. Alltså det är så här, varje gång du vill vara bättre än någon annan, förutsätt då att det är liksom den personen kommer att vara sämre.
Mm.
Det handlar inte bara om att du blir bättre, det handlar om också att man gör någon sämre. Så det var en fantastisk...
Ja, så fort det sker en rangordning. Och jag tänker att den ser man ju också. Det där är ju mer ofiltrerat på nät.
Ja, definitivt.
Men ska vi säga varmt...
Välkomna till Ansvarspodden.
Och det du pratar om där är ju superintressant, för allt det där är ju relaterat till makt.
Mm, ja.
Och det handlar ju om vilket typ av kapital man har.
Mm.
Om man har socialt kapital eller finansiellt kapital eller kunskapskapital. Och det är ju, i den här västvärlden så är ju samhället uppbyggt på, eller det är väl kanske i alla samhällen, på något sätt genom att man faktiskt kommer framåt med sitt kapital, oavsett vilken typ av kapital det är, och det ger inflytande och makt. Så det är ofrånkomligt, tänker jag, så länge flockbeteendet ser ut som det gör. Det där är jätteintressant. Jag läste en artikel som handlade om att folk som röstar höger eller vänster, mm. alltså att hjärnorna fungerar olika
mm.
på folk som föredrar högerpolitik kontra vänsterpolitik. Och det också grundar sig då i hur man ser på just hierarkier mm. och struktur i samhället. Så att en högervriden hjärna, eller vad man ska säga, har tendens att se samhället mer hierarkiskt. Sen mm. så betyder inte det att de nödvändigtvis tycker att det är det rätta i alla situationer. Men man, det är så man ser på världen.
Man ordnar upp det så som, i sitt huvud. Det är liksom mm. det har att göra med hur mm. man får tankarna och ordningen byggas upp i sitt eget huvud. Det blir logiskt. Det handlar inte så mycket om att om människovärde eller någonting. Det är bara en mall som man applicerar på kaoset i huvudet för att få ordning mm. och för att få sammanhang. Ja, mm. definitivt. Medans folk med vänster är mer att de lägger saker i högar utan, mm. utan nödvändigtvis en hierarki och bara plocka fram det man behöver till en viss projekt ur de här högarna av kunskap. Förlåt att jag flickade in, men det var så on point för den här diskussionen också.
Ja, och sen så är det ju... Nu tror jag att om vi utgår i den här artikeln från höger-vänster hjärnor utifrån att du lever i en demokrati där du faktiskt får välja. För att om man tittar på kommuniststater är ju väldigt hierarkiskt uppbyggda. Men där är det ju inte att en hjärna har valt någonting.
Mm.
Utan då är det ju att Nej. Man är intvingad i ett system. Men jag kan tänka mig det, för att, eller jag förstår det, för att alltså, röstar du höger, eller det är lite mer ordning och reda mm. i den politiken. Mm. Och också att det krävs att folk tar ansvar för sin position på något vis. Och man vill veta vad folk Exakt. Är och vad är ditt ansvar. Medan det är lite mer flummigt åt mm. vänster och alla ska vara med och alla ska liksom... och som du säger, det är viktigt att poängtera, det har inte med människosyn att göra. Utan det är mer hur man strukturerar Nej. Upp tillvaron. Men jag tycker ändå ganska intressant forskning att man ändå har tittat på det här. Hur olika... Mm. Det kan vara. Och jag tänker också att det här syns ju så mycket på nätet. Om du tittar i så här olika mm. forum, alltså bara titta på så här Lidingö anslagstavla liksom, vad folk, vilka drev det blir snabbt mot om någon råkar fucka upp eller så här. Det finns så otroligt lite ödmjukhet, utan genast är man där, sätter sig över och talar om att folk är idioter och ska skärpa sig och de borde polisanmälas hit och dit. Istället för att man bara, men ursäkta, den av oss som aldrig har fuckat upp eller haft barn som har fuckat upp eller ett husdjur som har fuckat upp kan sitta kvar på sina höga hästar och peka finger. Alla andra kan väl gå tillbaka till den ångesten man känner när man har fuckat upp. För jag tror att väldigt ofta så vet folk att de har fuckat upp. Och att man bara, oj, shit, 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 fan. Och man har lärt sig någonting. Och sen är det befogat, vissa inlägg kanske ligger där för att upplysa någon om att du som körde i den här SUVen, det här hände. Och det är väl jättebra, men det räcker där. Då vet personen det. Då får den ångest där istället. Mm. Det behöver inte vara liksom 150 arg.
Någon som inte har med det att göra. Nej, men som också, bara tycker.
Ja, alltså så här 150 arga emojis. Och liksom 50 kommentarer där folk talar om hur värdelösa alla andra är. För att det är verkligen så här. Men jag tror att det är extremt få personer som är ansvarslösa och bara skiter i saker. Men alla fuckar ju upp. Och säger om alla på Lidingö fuckar upp en gång var tionde år. Det blir ändå ganska många fuck-ups per år. Alltså, så,
ja,
så det handlar inte om
att... Och då har du ändå gett dem en ganska låg ribba, kan jag säga.
Jo, men liksom, jag tänker så här, det, då, bara för att det liksom sker 500 fuck-ups på ett år, så betyder inte det att alla är vårdslösa eller respektlösa. Det handlar om att så här...
Nej, men sen man, om man tar om man skillnaden mellan hur man behandlar det här i verkligheten och sen på nätet. Mm. Jag säger att du åker bil eller jag menar buss eller Lidingöbanan och sen så sitter ditt barn och sparkar på sätet bredvid. Ett litet barn, men ändå liksom stör de som åker. Inte är det någon själ som går upp och säger till det här barnet. Eller ber föräldrarna att säga till barnet.
Nej.
Där sitter man och pressar läpparna mot varandra. Mm. Och misstycker tyst.
Samtidigt
och,
har vi ju en tendens i vårt samhälle. Att nu har det ju faktiskt förekommit vid ett flertal tillfällen. Att folk som har sagt till för en sån liten incident. Har ju typ blivit skjutna. Mm. Om du är säger till fel personer. Ja. Det är ju sjukt oroväckande.
Men... Och det, och, men också påpekar, det finns en så otrolig diskrepans mellan det vi tillåter oss själva att göra online och det, hur vi hanterar saker i verkligheten. Och ju mer internet har blivit en del av vår riktiga värld, därför det är väldigt mycket som uträttas där.
Mm.
Förut var det mer en subkultur, om vi tar bara 20 år tillbaka, då var ju internet en subkultur. Nu är det ju inte det längre. Nej, det här är en plats av affärer, det är en plats av kunskap, det är en plats som vi använder när de geografiska möjligheterna inte tillåter oss att samlas. Måste vi ju på samma sätt ha... på något sätt samma normsättning i de miljöerna. Mm. Så om du inte vågar säga till i vanliga fall, eller om du drar dig undan i vanliga fall, ha det vettet att också dra dig undan på nätet.
Ja.
Var inte med i de här diskussionerna. Nej. Använd det här, om du har blivit triggad eller någonting, för att rannsaka dig själv. Vad är det som gör att jag är triggad? Hur ska jag hantera den typen av känsla? Vad är det jag behöver? Och så vidare och så vidare. Så att man inte fastnar i det här, att man tar ut sina aggressioner online.
Precis.
Istället för att växa som person och ha samma approach till diskussioner online som man har.
Men är det att man känner sig offline, lite duktig när man liksom... Det är lite som de här bostadsrättsföreningsordförandena liksom, som nu hårt drar jag och är jättekategoriserande, jag vet. Men det känns som en del blir bostadsrättsordföranden för att man inte har någon makt någon annanstans. Och sen så terroriserar man.
Ja, men precis, så att man blir lite chef över området.
Ja, precis.
Townsmayor, man blir lite townsmayor. Jo, men det tror jag säkert. Och det är det som kanske går tillbaka till den här yogidiskussionen. Mm. Varför blir man det? Är det för att man bryr sig om området och välbefinnande av människor? Och i förlängningen kanske att priserna på bostäderna håller sig stadigt och växer och så vidare. Eller är det för att man vill ha den här makten och kunna sätta upp en lapp på någons dörr, bara flytta på era bilar eller flytta på era cyklar och liksom leka den här lite minipolisen. Det är ju det som är frågan. Och den frågan kan man inte svara om man inte rannsakar sig själv.
Nej.
Men om man pratar om till exempel ungarna, där har jag sett en tendens som är tvärtom. Vi spelar ut oss själva på nätet, vi som är lite äldre som är kanske inte lika vana. När jag säger vi, då menar jag liksom de här trollen, internettrollen. Mm. Mm. Vad ungdomarna å andra sidan behöver jobba på, det är att de inte stänger sin mun när de är i verkligheten. Därför att för dem finns inte den gränssättningen, men även de har tagit det åt fel håll på något sätt. För vi har ju elever som säger vedervärdiga saker till oss vuxna på skolan. Och när vi bemöter dem med det och säger, men hur tänker du när du kallar en lärare för pedofil?
Mm.
Ja, men jag menar ju inte det, säger den eleven då. Jag bara sa det för att jag var arg.
Exakt.
Utan att förstå konsekvenserna av vad det kan betyda. Och hur man urholkar det här ordet som egentligen finns där för att kanske skydda de människor som åberopar misshandel och övergrepp och så vidare. Då ropar de istället varg. Bara, nej, men jag blev arg. Ja. Så jag sa pedofil till honom. Så de har ju ingen förståelse för hur laddade de här orden är. För de jämt och ständigt missbrukas online. Inte minst tack vare deras äldre generation.
Nej.
Som tar sig friheten att då urladda på nätet. Mm. Vilket gör att de ser att verkligheten på nätet är mycket mer hypigt. Mycket mer eventfullt och dramatiskt och så vidare. Och de tar med sig det istället till det riktiga livet. Mm. Och sen blir det så att våra möten med de här ungdomar i verkligheten. Vare sig det är mina elever eller bara barn och ungdomar. De blir ju så konstiga. Mm. För man tänker så här, den ena vuxna tänker så här, men de här barnen är ju fullständigt dumma i huvudet.
Mm.
Men i själva verket så återspeglar de med bara vuxet beteende som de ser ofta online.
Ja. Precis. Men också, då är det återigen det här att liksom, de måste ju fortfarande, någon måste ju tala om för dem att de beter sig fel. Men uppenbarligen gör ingen det hemma, eftersom då skulle de inte bli så chockade när man säger till dem i skolan. Sen finns det ju de som bara har vett att bete sig på ett sätt när det är vuxen i närheten och på ett annat.
Ja.
Om man nu kan säga har vett, men då finns det ju ändå någon spärr där inne. Och sen så finns det ju de som vet vad som är rätt och fel, men de är ju ganska få.
Ja, men man kan också säga att jag kan inte bara, i det här fallet, jag vill ju gärna ofta skylla på föräldrarna och deras frånvaro.
Mm.
Men man måste ju också ge föräldrarna lite cred i det här, för det här är en ganska svår situation. Därför att barnen har ju tendens att känna sig ganska trygga hemma.
Mm.
De blir inte lika ofta provocerade. De hamnar mer sällan i en konfliktsituation där föräldrarna faktiskt kanske ställer dem mot väggen med ansvar. Med så hög grad att de triggas så hårt. Lärare har ju en protokoll där vi är väldigt noggranna. Det här har du gjort, hur ska vi hantera det? Här är konsekvenserna. Föräldrarna skapar gärna en miljö som är lite rund i kanterna så att man inte behöver, så att barnen kan känna sig trygga. Så det kan också vara så, som jag tänker i fallet med min unge, hon skulle aldrig få för sig att säga något sånt. Men jag menar att hon uppvisade inte sina sidor av ADHD utåt förrän hon nådde en strukturerad miljö. Därför att hemma var det redan liksom anpassat. Det var en mikromiljö där hon inte kände sig triggad.
Nej.
Så många gånger är det så att det blir en jättechock för föräldrarna att Pelle beter sig på det sättet eller Karin beter sig på det sättet ute. Därför att hemma finns inte den typen av konflikt och motsättning, så att de skulle någonsin behöva ta till sig så drastiska för dem.
Men samtidigt,
De känner sig så oerhört kränkta.
Nej, men jag tänker samtidigt också så speglar ju, alltså, om du aldrig har hört, alltså ditt språk kommer ju dels hemifrån, men det kommer ju från nätet också. Och om du i en konflikt kallar någon för jävla idiot eller någonting så här.
Mm.
Det är ju för att du har hört andra människor. Det är så man har konflikter. Så att om du har föräldrar med ett vårdat språk som sköter sig i konflikthantering. Mm. Så är ju sannolikheten större att barnet klarar av det också. Men har du en förälder som svär i trafiken eller kör lite så här halv okej, liksom halv okej regler kring saker och ting, så det är klart att barnet förstår att det finns ett utrymme för förhandling och för fusk. Och man har det är ju många föräldrar som många vuxna, om man nu kan säga vuxna om det sånt här beteende, men som är lite så här, ja, skit i det nu. Alltså det kan man börja göra kanske när barnet är 15-16. Men fram tills dess så väntar man på grön gubbe oftast innan man går över. Eller liksom att man måste ändå vara noga med de här, alltså, små reglerna.
Grundläggande spärrar som man sätter i deras liksom. Så att när de flyttar hemifrån, att de inte känner sig att de har ingenting att falla på, känner sig rädda och otrygga och börjar utagera. Utan det är så här, jo, men jag vet hur man gör det här. Jag vet, mamma och pappa har lärt mig liksom på något sätt. De kan ha sina stöd, moralstödet hemifrån, så de kan vanka i den riktiga världen. Men jag märker till exempel i vårt hem så har jag varit väldigt noga med, alltså, vi kallar varandra inte för jävla idiot, vi kallar inte varandra för
Det gör man inte.
Men jag har en tendens att när jag blir upprörd säger jag kanske fucking eller jävla eller så vidare.
Mm.
Och det märker jag ju väldigt mycket på Elisabeth, att hon vet att hon inte får svära och så vidare. Men hon skulle aldrig tilltala någon av oss med svordomar eller någon människa. Alltså säkert sina kompisar så när de är ute tyvärr. Men inte i vuxen. Men hon har en tendens att småsvära så där mellan raderna mot någonting.
Jo, men det kan man väl göra.
Det märker man ju också hur det reflekterar det här, som, precis som du säger. Hon skulle aldrig få för sig att kränka en människa genom att utropa den att vara en idiot eller så vidare. Men, så det är verkligen som du säger, hör de det, att någon kallar varandra för jävla idiot eller du dum i huvudet eller etc. Då händer ju det.
Ja, och jag har ju folk nära mig som har ganska vårdslös bråkbeteende som jag har pratat med. Och då är också så här, deras partner är så här, nej, men hon menar inte vad hon säger. Ja, fast det är fortfarande inte okej att säga saker som man inte... Och jag, det här har vi pratat om förut, jag har så sjukt svårt att förstå hur man kan säga saker man inte menar. Man menar det där i stunden. Annars skulle man ju aldrig säga det. Då får man ju bara tänka till liksom. Och jag har så svårt att förstå man kan bli så personlighetsförändrad när man blir arg. Alltså, om jag blir arg och frustrerad så är det för att jag inte får fram det jag vill få fram, eller jag känner mig orättvist behandlad. Men det förändrar ju inte mina åsikter och vad jag känner. Alltså, jag börjar ju inte hata någon bara för att jag är arg på den. Eller tycker att den är en jävla idiot. Liksom. Alltså, det är fortfarande en...
Du är mycket bättre människa än vad jag är, kan jag säga.
Nej, det vet jag inte. Men jag vet inte. Alltså, jag förstår inte var det här hatet kommer ifrån. Bara för att man blir arg.
Grejen är att just med ADHD. Förlåt att jag bara flickar in. Jag tänker på så här, passa på att kasta in det. Just med ADHD. Jag kan inte prata för andra människor. För jag har aldrig varit en människa utan det. Men jag kan säga att jag har ju fått väldigt mycket underlag. I och med att jag har läst och tittat och så vidare. Att det här med att inte kunna emotionellt reglera. Alltså man kan inte balansera ut känsloskalvet. Så att den är anpassad till det som, i förhållande till det som har hänt. Det är en väldigt äkta sak att ta på. Så innan din äkta hjärna kickar in med logiken och bara, det här är din partner, det här är ditt barn eller det här är din, så finns bara känslomässig reaktion. Det här gör ont, jag vill inte att det ska göra ont, alltså inte fysiskt ont utan inuti, alltså det är en känsla. Ja. Jag är arg, jag vill att det ska försvinna, man exploderar.
Men jag förstår fortfarande inte var hatet kommer ifrån.
När man bör, hatet kommer ifrån att man har blivit sårad, kränkt, beroende på att man är sårad, kränkt och att det finns en känsla, stark känsla av orättvisa.
Men att det fortfarande väcker hat.
Ja, men det är ju fight or flight. Det är inte hat i sig, det är fight. Du hör känsla, du säger hat, men det är inte hat, det är fight.
Ja, men då kan man väl säga det. Man använder
verbala slag.
Ja.
Men det är inte alla som har förmågan.
Nej, det förstår jag. För det här kräver ju, jag har ju tränat sjukt mycket på det här. Alltså, jag slog ju till folk när jag var liten. Alltså, jag hade inga ord. Ja. Jag blev ju så arg. Så att
Och det är dit man vill komma.
Jag har ju också, min grundpersonlighet vill ju inte bråka. Jag vill ju bara bli sams. Så att för mig... kickar ju inte hat eller något sånt in, utan det är mer en rädsla att jag blir så här, nej men vänta, du förstår inte. Alltså så här, du måste lyssna. Om du bara förstod så liksom. Så att jag...
Medans min personlighet, grundpersonlighet, bara vill ha rätt.
Du får ju rätt om vi kommer överens. Alltså så att jag vill också ha rätt.
Nej, det får jag inte. Nej, får ju inte.
Så fort någon har förstått dig så har du ju rätt.
Vad säger du?
Så fort någon har förstått dig.
Jo, fast om den andra parten inte har förstått mig. Alltså det,
jo, fast det är det du måste få.
Jag tycker att det här är det bästa.
Ja, det här är det bästa. Allt går ut på.
Och sen så säger jag, Ja, fast det är så funkar det inte. Om man tar det här det jag säger. Nej, men och applicerar det till exempel till en, om vi går tillbaka till hierarkier och så vidare. Och så applicerar man till en hierarki på arbetsplatsen som jag är ofta i kontakt med nu och måste verkligen så här hålla tillbaka och träna och träna och träna. Och vi får tillbaka en enkät med så här elevmissnöje till exempel. Att elevmissnöjet har ökat till exempel. Att elever känner inte skolglädje och så vidare. Och då säger någon då i ledningen så här. Eftersom elever är vår främsta kund så måste vi förändra oss. Och jag är så här. Fast elever är inte vår främsta kund. Det är staten. Mm. Staten är vår främsta kund. Statens kund är barnen.
Mm.
Absolut. Men min kund, den som jag levererar till, det är staten, det är inte barnen.
Nej, precis. Ja.
Tycker jag. Och sen så hamnar jag emellan där jag måste både leverera till staten och till barnen. Och det är inte möjligt när man dessutom kapar budget. Då blir jag så förbannad.
Mm.
För att it makes no sense. När jag får ta ansvar för någonting som inte ligger i mina händer. För jag har redan urholkat mig så mycket.
Mm.
Då måste jag. Det finns ingen chans för mig att sitta och förklara det. På ett möte som vars agenda redan är. Att få lärare att förändra något beteendemönster.
Mm.
Där är det ett systemfel. Och då har jag bara så här. Ja, jag är bara tyst på det mötet. Jag är tyst. Jag säger ingenting.
Nej.
Jag lägger min plats så. Därför att, och det är ofta i de situationer som jag går in i fight or flight. Eller förut kunde bara säga, det här är bullshit, jag vill inte. Och då förlorar man ju kanske ett jobb, en vänskap, etc. etc, etc. Men det är inte alltid det funkar, det här med att förklara att man har rätt. För det är inte alltid man har de forum.
Nej, precis.
Och ser man det rätt. Alltså att man själv tror på det man ser. Man själv tror på sin egen sanning. För att den är logisk för mig. Beroende eller oberoende på vilken hjärnhalva jag har.
Mm.
Då, tack vare min, liksom, i samband med min funktionsnedsättning. Då går ju min rättvisepatos in.
Mm.
Och jag känner smärta. Alltså jag känner bokstavligen smärta under sådana möten. Det är en orättvisan som jag hör och upplever under den möten.
Mm.
Den trycker ner mig. Den får ju min personlighet att kuva ihop.
Mm.
Så då, liksom, då har jag bara övat på att meditera bort mig därifrån.
Ja. Nej.
Förstår du hur jag menar det här med att det är inte alltid det är förhandlingsbart. Eller det är inte alltid det finns utrymme. Och sen så, det värsta jag kan få höra från någon i den stunden är, jag förstår din känsla.
Mm.
Men det är så här vi kommer göra. Det finns inte, och det är så de vill att vi ska bemöta elever ofta.
Mm.
Att man bekräftar deras känsla.
Mm.
Och det är där mycket sitter. Men medans jag känner ju det i min egen hud, att det handlar inte någonsin om att det är okej att ha en känsla. Om den känslan inte får ha ett utrymme i verkligheten. Sen behöver det inte handla om att jag måste agera ut och slåss och så vidare.
Nej.
Men om jag som elev känner mig förrättad.
Mm.
Då spelar det ingen roll att en lärare säger jag förstår din känsla men jag kommer inte be om ursäkt.
Nej.
Då spelar det ingen roll för mig om den förstår min känsla.
Nej.
Då vill jag ha ursäkt eller inte. Även om jag har fel som barn. Vilket många barn har ju. De har ju fel. Men det jag blir inlett i. Det är att du måste bekräfta deras känsla i stunden.
Mm.
Och jag säger att nej, jag måste lära dem att det här beteendet är fel. Därför att det finns ingen som kommer bekräfta deras känsla. Jag måste vara den som säger till dem att. Antingen så väljer du det här forumet i framtiden där du kan anpassa dig.
Mm.
Eller så får du byta forum.
Mm.
För det finns ingen annan väg i vår värld. Allt annat enligt mig är lögn. Och det måste jag träna på själv. Liksom.
Mm.
Och samma sak är det på internet. Och för att knyta an till det som även den här yogen sa. Jag skiter i hur politiken ser ut.
Mm.
Det är inte viktigt för mig att jag står på toppen.
Mm.
Men jag kommer att gå emot toppen om det inte känns rätt i mig. Och det gör ju barnen också. Och därför måste vi vara noggrannare att från början inte säga saker som att jag förstår din känsla och så vidare och så vidare. Utan ja, du får känna så, men verkligheten ser ut på det här sättet.
Mm. Men jag tänker att man behöver ju inte be om, alltså man kan alltid be om ursäkt för att man har fått någon att må dåligt. Det kan man ju göra. Och liksom att så här,
fast det är skent. Det är skent.
Det här handlar om att skilja på sak och person. Det är också som om jag bråkar med Ludde. Jag älskar dig, Ludde. Jag kommer alltid älska dig hur dum du än är. Men det här beteendet är inte okej. Och det är likadant. Ja. Så här, jag ber om ursäkt för att liksom du, för att jag har fått dig att må dåligt. Men så fort du har en förståelse och en liksom agreement, så har man ju kommit överens på något vis. Att saker behöver göras på ett visst sätt.
Jo, men så... Ja, så är det. Men du ber ju inte om ursäkt. Egentligen är du inte ledsen att du har fått honom att må dåligt.
Jo.
Egentligen gör du... Jo, fast grejen är så här... Om han mår dåligt av det du säger i stunden som är rätt då.
Mm.
Då måste man ju förändra det för hans skull.
Ja.
Det du gör, det du opererar på hans inlärning. Det är liksom, hur kan du säga jag är ledsen att jag gör dig ledsen, men det här är det rätta att göra? Det blir som diskrepans i ens huvud.
Nej, men det handlar om två saker. Det handlar ju om sak och person. Alltså jag är ledsen att du som person blir ledsen för det här. Alltså att så. Men på något sätt så måste jag också få dig att förstå att det är det här, så här det måste göras. Och då, när du har förstått det, så har du ju, då har du ju förhoppningsvis ändrat din åsikt. Och då har du ju rätt. Alltså, det är väl det att man... Alltså, det här komma överens. Så fort du har kommit överens, då har ju båda rätt.
Nej, det...
För då tycker man ju likadant.
Det som händer är att ena har rätt och den andra får den emotionella bekräftelsen. Det är fortfarande bara... Ludde vill ju inte göra som du.
Jo, men förhoppningsvis...
Och han kommer inte det på länge. Jo, men förhoppningsvis med tiden så kommer det att...
Jo, men om han förstår... Att han måste äta rätt till exempel för att inte må dåligt. Så har ju spelplanen ändrats. Alltså, och det där är men det där är ju så farligt att hamna i rätt och fel diskussion. Det är därför konflikterna kommer. För att rätt och fel har inte i relationer att göra överhuvudtaget. Det är liksom inte, alltså, möjligtvis i naturvetenskap. Men annars har rätt och fel inte, det är inte det det handlar om. Utan det handlar om att hitta en gemensam grund.
Ja, precis. Och jag tror också att det är väl de diskussioner som egentligen leder till att många barn har frånvaro av de diskussioner leder till att så många barn är väldigt vilsna känslomässigt nu och inte riktigt förstår hur man uttrycker sig och så vidare. Därför att man har inte samma typ av gränssättning.
Nej.
Samma typ av konsekvens. Vilket gör att barnen inte tränar i konflikt och konflikthantering hemma.
Nej.
Vilket resulterar i att när man hamnar i konflikt utanför hemmet, då är det alldeles för sent och alldeles för pinsamt.
Mm.
Och så kallas det för problembeteende.
Ja, precis.
Det är inte ett problembeteende, det är ett otränat beteende.
Man men det skapar ju problem just där och då. Alltså, men det betyder inte att...
Ja, precis. För det händer... Ja. För sent. Ja. Liksom. Men allt det här ska inte kronas med en diagnos. Och man pratar väldigt mycket om så här, diagnosinflation. Jag blir väldigt ledsen när folk pratar om det. Ja, många barn har fått samma symptom nu och mycket av beteende. Men det är ju fortfarande, det handlar om att de som faktiskt får diagnos, det är inte barn som beter sig illa.
Nej.
Däremot så har själva beteendet ökat. Och det blir ju också, det är som att nu blir den här podden lite längre och intensivare. Men när vi är i klasserna till exempel och vi har barn med anpassningar som har, eller inte har diagnoser, men har därav på grund av sina behov, olika typer av anpassningar. Då har vi inte heller en strategi
för hur vi pratar om det i grupp. Alltså gemensam nationell strategi. Utan det är så här, vi pratar inte om det. Han får det. Mm. Men varför får han det? Mm. Alltså, och många barn börjar ju agera på samma sätt. För att de vill åt att sitta ute eller ha en kudde eller så vidare.
Mm.
Eller få längre tid för att skriva. För det blir ju orättvist. Alltså det är ju orättvist för dem. Mm. Därför att vi kan inte lyfta samtalet och rensa luften och bara, det här var ADHD, det här var autism, för att det blir också hyschpyschigt. Så jag, med deras mentalitet, vi är ju vuxna, vi kan förstå att ja, men vissa saker pratar vi kanske inte om, och det är hans egenhet. De är ju små, de vill att det här ska komma till ytan. Mm. Och sättet hur det kommer till ytan, det är att de anpassar sitt beteende för att få det de vill ha i klassen. Mm. Och därför har vi liksom inflation på de här anpassningarna och så vidare. Därför att barnen vill ju åt att ha det bekvämt. Det är så vi har överlevt som ras, som art liksom, jo, överlag.
Men vad som är bekvämt för barn, det som borde finnas med i uppfostran, är att det inte ska vara så bekvämt. Det är det som är problemet.
Ja,
du borde ha fått ja, med dig att absolut. Du får inte alltid som du vill. Det ska inte vara bekvämt, men det är det som blir problemet.
Mm. Ja, men det är svårt att ta den diskussionen med sitt barn när man inte vet vad hur skolväsendet fungerar.
Ja, men det är,
man
det
tänker
är,
också
det är,
på föräldrar.
Jo, fast du måste ju ha det väldigt jobbigt hemma. Alltså det är väl därför många föräldrar idag, det är ju väldigt många föräldrar som tycker att det är oerhört jobbigt att vara förälder. Det är väl klart att det är jobbigt att vara förälder om allt ska diskuteras och allt ska servas och allt ska körlas runt. Alltså...
Jo, men vi har ju också blivit segregerade. Mm. Förut växte vi ihop med andra barnfamiljer. Vi såg hur andra har det. Mm. Vuxna hade en gemenskap där de kunde vara auktoritativa gemensamt. Och även samma genomsyrade när man var ute. Mm. Och om ett barn tjafsade mot sin förälder ute, då kunde en tant komma fram och bara, hur kan du behandla din mamma på det här sättet? Mm. Liksom, förstår du? Mm. Det fanns ju en... Nu har vi blivit segregerade som vuxna. Vi kämpar mot internet. Mm. Vi kämpar, man är väldigt ensam som förälder. Alltså, jag menar inte på att det är en anledning till att ansvaret ska försvinna.
Nej.
Jag menar bara på att det har gått så jäkla fort. Mm. Att när jag var liten, då bodde jag i ett hus ihop med min mormor och morfar. Mm. Ihop med mina föräldrar. Mm. Så när jag käftade emot, då hade jag fyra vuxna som kunde ställa sig runt mig och säga... Mm. Nu gör du som vi säger. Mm. Eller så går du in på ditt rum. Mm.
Precis.
Nu har vi, ja, nu för tiden. Det är så här, mamma och pappa. Och jag är så här, men alla andra föräldrar. Titta på internet. Titta på de här. Åh, det här är barnrättighet. Bla bla bla. Du vet så här. Efter att man har jobbat en hel. Det finns ingen mer support. När jag bråkar med Elisabeth. Och hon går in på sitt rum. Det är inte så att. En äldre person kan komma in 3 timmar eller 2 timmar eller 20 minuter senare och bara, hur tänkte du? För som kan behövas. Mm. Som kan behövas. Som när jag bråkar med Elisabeth och min mamma är med, så kan jag vara så utmattad att hon kan komma in och köra den good cop efteråt. Mm. Finns inte längre.
Nej.
Finns Nej. Inte. Och det här med respekt och så vidare, det finns inte. Så de... Får ingen vägledning och de gör det de är evolutionistiskt anpassade för. Överleva. Sätta till gränser. Försöka tillhandska sig resurser. Som småbarn är de ju i den här prepubertala åldern. Mm. Det är det de vill. De vill bli vuxna. De vill lära sig. De vill utmana. Mm. Och sen har vi en vägg bakom dem som ska hålla, men som har fallerat. Därför att vi har inte samma syn, vi har inte samma självkänsla längre som vuxna och så vidare och så vidare. Ja, men nu pratar inte jag om alla, men jag förstår liksom nu djupare varför vi får så mycket beteenden som liknar trotssyndrom och ADHD och så vidare. Det är ju vi som inte har varit ärliga mot barnen.
Mm. Nej, precis.
Vi får avsluta här och njuta av vår fantastiska lördag i det här svenska idyllen. Eller hur?
Exakt. Ja, verkligen.
Vi säger tack för idag och vi hörs.
Det gör vi. Tack och hej.